Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Samtidigt så kanske det så här, för hur länge var du kvar? Du gjorde ju morgonshowen också sen ju.
Ja, jag har försökt läsa på Wikipedia. Men på Wikipedia står det att jag slutade 2014.
Hej och välkommen till den här resan i minnen och nostalgi. Där barndom och tidig vuxendom möter nutid. I den här serien som har 4 delar så bjuder vi in er att återförenas med oss. Ylva Hellen, Sara Edvardsson, Johan Anderblad och mig, Henrik Ståhl. Som under några år i början av 2000-talet var omtyckta ansikten i barnprogrammet Bolibompa. Varje avsnitt är en fördjupning i en av oss. Och vi kommer att avslöja hemligheter, historier om utmaningar och framgångar och vad som egentligen hände under de här åren för så länge sedan. Och så kommer vi också berätta lite om vad vi har gjort sedan vi lämnade Bolibompa. Så följ med oss när vi avslöjar berättelserna bakom allt du såg i rutan och som definierade både oss och de som tittade. Den här serien är för dig som växte upp med oss, Ylva, Johan, Sara och Henrik. Och nu är vuxen, men som fortfarande håller fast vid kära minnen och nostalgiska känslor för just Bolibompa. Välkommen!
Hallå, Johan Anderblad här. Och här sitter jag och dricks kaffe och slamras med kopparna hemma hos Ylva. Jag har alltså tagit en liten paus från mitt vanliga liv som författare numera och kringresande i böcker och boktips och föreläsningar och sånt där. Och för att liksom träffa Sara, Ylva, Henrik, hej!
Hej!
Hej, hej, hej.
Ja, och det är ju inte varje dag som vi träffas tillsammans allihopa. Ibland träffas vi ju en och en sådär. Men tillsammans så här är helt otroligt. Och vi ska alltså prata om det som hände för typ 20 år sedan. Då vi under ett antal år då var de 4:s gäng på Bolibompa som vi säger. Alltså det är några år som har format oss väldigt mycket. Så det känns ju otroligt spännande att få sitta och prata om det nu och fundera lite grann på vad som hände då egentligen, vad som hände mellan oss och hur det har påverkat oss nu och vilka
och
vi blev av
innan,
det.
För du var ju där först liksom.
Ja, så att vi backar tillbaka bandet och då låter det så här tidsmaskinen. Och sen lämnar vi också över lite grann till Henrik, för det känns som att du ändå leder det här.
Det ska jag göra.
Jo, men du leder ju lite här genom att du har ställt fram en stor burk mitt på bordet.
Okej, detta för framtida öron är Johans program. Varsågod, börja.
Ja, mitt liv började. Ja.
Johan Anderblad.
Men var ska vi börja? Var ska jag börja tycker du?
Du kan börja med att säga, berätta vem du är.
Ja.
Hur är läget, Johan?
Det är bra, bra, bra. Jag är Johan Anderblad. Ja.
Mannen, myten, legenden. Mannen med pipen.
Ja, men det är många som frågar om hur det hela börjar och som ska liksom få ihop våran tidslinje här i Bolibompa med sin egen tidslinje, om jag har förstått. Ja, men jag såg när Sara kom och jag kom när Ylva. Och när började du egentligen och sådär? Och då var det så här, lyssna nu mina vänner, 1990, det är typ det enda årtal jag riktigt kommer ihåg faktiskt. För då, det var ju en tid i ens liv där det hände mycket saker och det var nya jobb hela tiden. 1990 så började helt enkelt jag tillsammans med Anders Lundin, och det, så mycket vet jag. Han och jag körde tillsammans hela först ett år. Sen efter det så tror jag att han kanske slutade, kanske kom andra, jag är lite osäker på det. Då hade vi i alla fall en vecka var och så körde vi tisdagar och torsdagar tror jag det bara var.
Nu får du backa. Hur kom du dit? 1990, vad hände liksom? Hur kom du sig att du hamnade där?
Ja, Jag jobbade ju på radion innan, på P3, ungdomsredaktionen som det hette på den tiden. Och kulturprogrammet Kult där, gjorde reportage och var programledare också. Och vi direkt sände, som man gjorde nästan alltid på radion, man kanske fortfarande på radion jämt. Så att det var så här att de sökte folk som var vana vid direktsändning. Och Anders Lundin hade också jobbat på P3, eller gjorde. Så den vägen var det. De ville ha någon som var van och kunna... Ja, men nu är det 2:30, men nu är det visst bara en minut kvar, så du får improvisera lite grann. Så det var ett av kriterierna. Sen var jag där och provfilmade framför en VHS-kamera. Och då var det liksom att jag tog med några teckningar från ungarna hemma och höll upp och sa någonting om det. Det är så jag minns det, i en liten skrubb bara, med en producent som drog igång det där. Jag hade ju barn då som väl var då typ 3 och 6.
Målgruppen.
Ja, men precis.
Så du hade ett intresse inbyggt där?
Ja, så att, och jag tyckte att jag redan innan så där hade... Jag menar, man pratade med sina barn och sina barns kompisar framförallt. Och liksom umgick så där och lekte och sparkade boll och så där. Jag tyckte att det var rätt kul. Alltså, det kändes naturligt för mig att snacka med unga. Jag tyckte nog att jag hade liksom ett sätt att snacka så här kompisaktigt med dem. Som jag tyckte det var kul, helt enkelt, att kommunicera med unga. Så att det kändes ganska naturligt att ta det steget från att vara då gjort så här ungdomsradio, som det kallas för. När man var liksom så här ungdom, men nu var jag plötsligt en farsa. Den här producenten då som tog in mig, hon visade mig en kassett från ett engelskt program. Där det sitter en kille och visar lite teckningar och är lite så här brittiskt cool liksom. Bara så Så det var någon slags ideal som de hade. Sådär.
Så innan det här hade det inte funnits någon som presenterade barnprogram på det sättet?
Det var så här. Det fanns ju hallåer i Sveriges Television. Alltså programpresentatörer som sa att nu kommer nästa program. Men då hade de någon idé där i slutet på 80-talet att det var inget coolt. Så att då tog de grafik istället och sen fick hallåerna inte synas. För det var inget häftigt att man skulle se de här.
Så det har kommit och gått och kommit tillbaka.
Ja,
och gått
precis.
Igen.
Exakt. Mm. För sen kom TV4 med sina hallåer. Ja. Och det blev en stor grej. Och då tog SVT tillbaka dem. Men det var inget coolt där, så det var blå grafik. Och sen satt de bakom liksom bara och pratade i en mikrofon och sa vad som kom. Så när barnprogrammen kom, det var ju så här. Björnes magasin gick måndag, onsdag, fredag. Och de här, det var tisdag och torsdag, då gick det bara så här korta program, 5 minuter här, 5 minuter där, och då fick de här programpresentatörerna som redan fanns där liksom presentera dem. Mm-hmm. Och då tänkte de så här, nej, men ska vi inte ha i alla fall någon som får synas i bild för barnen? Och så tog de in oss då, eller mig då.
Min syrra som är född 84, hon är ju liksom lite besatt på något vis av dig ändå och brukar ha det här på tisdag, på torsdag. Och vill veta, vad var det liksom?
Ja.
Vad var det?
Och då var det som sagt då så att det var ju tisdag, torsdag som var mina dagar då, till skillnad mot Björnes magasindagarna. Och egentligen var ju hela upplägget var ju att de hade Björnes magasin, det var ju en stor hit, började typ 87. Med jättemånga tittare, och sen liksom var det bara lite utfyllnad. Tisdag, torsdag var ju ingenting man satsade på, utan man måste ju ha. Och det var ju jättebilligt naturligtvis av dem att bara sätta in mig i den här vanliga hallå-studien som man sa, och köra det här live liksom. Det var ju bara jag och några teckningar så. Och jag tog med piping ganska omgående, för jag tänkte att jag ville ha en kompis där. Och så var det en fast kamera. Det fanns ingen fotograf eller någonting, utan det var ju bara en bild på det här skrivbordet.
Fast bild.
Pipen Johan, och jag, några teckningar som jag satte upp själv bakom mig. Och försökte skapa så mycket jag kunde av det där lilla rummet. Vad var frågan nu igen?
Var det din idé?
Nej, men vänta nu, det var någon bra fråga.
På torsdag.
Ja, tack.
Ja.
Men, och då tyckte jag naturligtvis det var kul att marknadsföra mig själv. Också göra lite som en lite rolig grej. Okej, jättekul, Björnes magasin, måndag, onsdag, fredag. Men jag är här på tisdag, på torsdag. Och sen som jag hade lirat trummor och hade haft en trumlärare för 1000 år sedan som skulle tala om, när du spelar jazz, Johan, då spelar man så här på tisdag. Man slår på cymbalen. Och då gjorde jag om det på tisdag, på torsdag. Och istället för cymbal hade jag en sån här bandtallrik som var väldigt vanligt då, alltså på ljudbandspelare. Som klingade som en sån. Så den höll jag upp med en liten penna. Allting skulle vara jag ville inte ha någon cymbal eller något sånt där. Allting skulle kännas som att jag plockar från skrivbord bara. Att man har en penna och en bandtallrik och så. Mm. Och sen spelar jag på tisdag, på torsdag, på tisdag. Ja, men då måste det plinga så här. På tisdag, på torsdag, på tisdag, på torsdag. På tisdag ses vi igen. Hej då! Så
det här är så sjukt. För att jag, har, jag vet ju om liksom att i trumvärlden på något sätt så finns det här på tisdag. Men jag har alltid trott att det var på tisdag, på torsdag, på
tisdag. Johan har satt sån trademark här. Alltså.
Jag menar, det är som att du har myntat någonting som finns i DNA i svenska ganska, folket.
Ja, det är ju roligt att säga. Men det är ju väldigt många som hör av sig om det här med tisdag, torsdag och säger att jag använder det här på jobbet hela tiden om det är de möter. Och nu på tisdag, torsdag och så skrattar alla och tycker att det är en rolig grej. Och jag upplevde ju inte att det var så jättestort, men det var väl under ett antal år. Och de här barnen då som är vuxna nu tittade då, ja, det var ju bara det att titta på.
Och så var det ju uppenbarligen nytt med en människa som satt och tittade barnen i ögonen och sa hej, nu ska vi kolla på det här tillsammans, vad kul vi ska ha.
Det var helt nytt, så det var ju där det startade det här med, som vi byggde vidare på allihopa sen, med att man var en kompis, man är där.
Exakt.
Och tittar på programmet tillsammans, kommenterar dem tillsammans, ja, ett sällskap helt enkelt.
Hur mycket skulle du säga att det här är Johan Andblad, respektive hur mycket av det här är den engelska förlagan som ni tittade på? Alltså, jag tänker på det här med teckningar i bakgrunden, att man är barnens vän, att man tar det som finns till hands. Är det du och dina egna preferenser i de här programmen? Eller fanns det någon uttalad tanke om att det ska vara teckningar bakom, det ska vara...
Alltså jag tror att det här med att ta vad som fanns, det tror jag är mina preferenser. För det har jag hållit fast med igen, det gör jag ju alltid. Alltså jag gillar det här begränsade, att man tar vad man har liksom. Jag har inga trummor, men jag spelar på en kudde och, alltså så. Så det var nog min grej och som jag håller fast med jämt. Jag vill att det ska se hemma snickrat ut, och när jag gör mina egna program, det ska vara hemma, man ska se ut med kameran, ja, men du vet så. Så det var ju min stil. Det jag fick av det här engelska programmet, som producenten väl då också var ute efter, som anlitade mig där sen, det var nog däremot det här kompis, för han hade den här kompisgrejen. Det var ju inte det här, jaha, hallå alla barn, nu är ni där. Utan han var som en polare liksom.
Men jag tänker det är intressant det här med hur Bolibompa sen kom att se ut under väldigt många år och som fortfarande lever kvar i viss mån. Det här direkta tilltalet, teckningarna bakom och figurerna som finns men inte syns. Bertil, tänker jag på, som du hade med som en studioman.
Medhjälpare.
Medhjälparen, han syntes inte.
Som jag kunde skylla på om det gick fel och sådär.
Ja, och det temat återkom ju sen i alla våra program och det vi gjorde sen. Alltså osynliga personer som hela tiden dyker upp. Och pipen naturligtvis. Det vore intressant, jag vill ju att du ska berätta sen naturligtvis hur de här personerna uppkom. Men att, alltså på ett sätt kan man ju säga att vi har ju dig då, och jag vet inte i vilken mån Anders Lundin var med och hjälpte till, men att vi har ju ändå dig på något vis att tacka för hela den här banan.
Allt.
Det här, jag menar, hela det här programmet och att det blev så framgångsrikt som det kommer från att du kom från radion och satt där och trummade, upprepade din gamla trumlärares idéer liksom.
Men det här med teckningarna, jag tror att det också är det här botten med interaktionen, att barnen känner sig delaktiga. Då kanske just det momentet att de skickar in en teckning. Och man säger, kolla här nu, Pelle skickar in teckningen och sätter upp den. Okej, det är ett sånt moment. Men jag tror att det är mycket mera än bara den här teckningen som det betyder. Alltså att det förmedlar det här med att vi är någons kompis och att det är en dubbelriktad kommunikation. Även om det var lite knepigare då innan det fanns internet.
När jag började jobba på Bolibompa tillsammans med dig så blev jag också... Pipen var ju en jättestor kändis redan då. Vem är denna Pipen? Har du köpt den? Har du gått, liksom, var kommer den ifrån?
Ja, det är ju
fråga som Pipen ute i världen?
Många ställer och tyvärr har jag ju inget bra svar.
Va?
Nästan så jag skulle fabricerat något roligt
svar. Men vad fick du tag i Pipen?
Ja, men från New York eller något sånt där. Nej, jag vet inte. Jag upplevde att jag bara tog med den här hemifrån.
Var barnens leksak?
Nej, men lugna.
Jag
har inte köpt den. Jag tog med den hemifrån. Det är min absoluta uppfattning om att det var bara så här, ja, för det var ju så här, man åkte iväg till studion där, jag har ju varit frilansare till nu, jag har aldrig jobbat på SVT, utan man är ju hemma och har kontoret hemma och så där. Och sen är det en timme kvar till sändning, ja men vad ska jag ta med den här, kanske kan vara någonting liksom. Men sen när jag frågade mina barn, de känner inte vid den. Och jag har inte heller minnat det från när jag var liten. Så att jag vet inte.
Det är magi.
Ja, det är säkert magiskt. Jag har aldrig sett, och den var ju gammal redan då. Alltså den var ju gammal och sliten redan då. Den var ju liksom typ antik. Alltså det var ju inte så, den kändes ju inte fräsch. Liksom.
Och din fru hade inte med sig från sitt barndomshem.
Nej, jag har inte fått svar någonstans. Däremot så dyker det ju upp ibland. Och det gjorde redan då och nu fortfarande. Folk som skickar bilder eller alltså så här, ibland skickar de in till, titta, jag har ju Pipens kusin här. Och då är det någon som ser nästan likadan ut. Men det har aldrig dykt upp exakt samma. Aldrig.
Jag hade en hund en gång, i, alltså ett gosedjur i Bolibompa. Och efter ett tag så upptäckte jag själv att oj, den här hade jag köpt på någon resa till USA. Det här är visst en hund från en tecknad serie. Och då, jag pratade tyst om det. Jag bara slängde iväg den där hunden, tog aldrig mer än igen. Jag hade ingen aning. För på den tiden var ju allting helt vilt liksom. Ja. Jag tänker, tänk om den här pipen hade varit ett varumärke för någon himla.
Och pipen var också på den vilda tiden. Pipen var också på den vilda tiden. För sen vet jag också att det var något, när jag utökade min djursamling.
Ja.
Jag hade de här gosedjuren, de pratade, jag hade, och det var fåret och alla. Så jag vet inte heller var alla de kom ifrån. Men då var det också någon som sa, nej men den där kan du inte ha. Om det var kråkan, kanske var man med kråkan. Eller någonting som...
De hade vi i studion där. Vi hade ju ett gäng i studion där. Som man...
Men jag vet att jag stött på det där också. Men det var aldrig någon som såg om det.
Men pipen är ett mysterium alltså. Så spännande.
Och den här lilla bruna trälådan som den bodde i. Den vet jag däremot att den här första producenten, Anita, som hette... Ja men du bara hittar, ja men här är en låda liksom. Ja då kan den vara i där. Så började de skicka in saker då... Ja, det
har du kvar prydlöst. Pipen och lådan?
Ja, pipen och lådan och lite olika grejer som...
Då undrar jag, vad kommer till exempel bandyhjälmen? Alltså som är gjord av en bandyboll. Den, jag vet inte varför den har gjort sånt intryck på mig.
Nej.
Men pipen har ju hjälm av bandyboll. Den är genial.
Ja.
En innebandyboll. Har du gjort den här?
Innebandyboll som är kapad med en gummiband.
Ja,
liksom, den passar perfekt.
Ja. Och var... man har ju seriöst umgått med pipen när han har haft bandyhjälmen på sig. Man har ju minnen. Var kommer den ifrån?
Nej, jag tror faktiskt att jag hittar på den. Jag är inte så jätte upp på hittig. Men just den där tror jag faktiskt att jag gjorde. Såg av den där bollen och satte på.
Ja, den känns lite Johan. Man tager vad man behöver.
På den där tiden då, på 90, under hela 90-talet, innan vi andra här dök upp i bilden. Vad var det liksom, hade ni teman eller var det helt så här fritt? Du bara tittade på programmen och sen så... Hittade du på själv vad skulle
jag? Jag hade ju en jättefin... Kanske, jag kommer inte ihåg om det var ett eller två. Antagligen kanske bara första året. Den här producenten som hela tiden talar om, som heter Anita. Som tog in mig, hon var fantastisk. Hon lärde mig allt om tv. Jag hade ju inte jobbat med tv. Jag hade jobbat lite grann bakom kameran. Jag hade faktiskt gjort en dokumentär för SVT 87-88 och på SVT Örebro och så här, som producent. Hade gått en producentutbildning. Förutom radiogrejerna som jag gjorde då. Så att jag hade ju jobbat med tv. Jag hade aldrig varit... framför kamera, och det låter ju löjligt nu, men jag tyckte det var enormt konstigt och märkvärdigt och märkligt, och Anders Lundin och jag, som han hade inte heller varit på tv, vi skulle gå till sminket och du vet, och det var, vi ska sminka oss, alltså det var jättekonstigt, och det var så här, vad ska vi ha för kläder, och ni kan inte ha smårutigt och ni kan inte ha, alltså det var, det där minns jag så otroligt tydligt.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Efter den tiden, då kom ju, ja, då var det lite så här vilda västern där. Och då kom jag ihåg att man hade ju aldrig någon producent med sig där. Utan då var det bara den här sändningsledaren som sände alltså alla program hela kvällen. Som var liksom chefen i kontrollrummet. Så ingen kollade vad jag gjorde där. De hade producent satt uppe liksom på kontoret och läste manus på kontorstid. Men sen på kvällarna när vi sände, då var jag ju helt själv där och gjorde vad jag ville i princip. Och sen någon gång, jag kommer ihåg precis jag hade börjat där, och det var en väldigt så här känd sändningsledare, tror jag det heter, va? Sändningsledare som var så här väldigt så här otroligt sträng och sur och arg. Man var lite rädd för honom. Han gick och grymta så här hela tiden. Ställde in kameran, ställde in jättedåligt, så jag fick i smyg ställa in en lite bättre bild och så här, utan att han skulle se. Sen kommer jag ihåg att han hade ett regiråd till mig som han klämde ur sig en gång. Med sitt arga sätt. Ja, Johan, en sak ska jag lära dig. Det skadar inte att se lite glad ut ibland. Det var liksom med sitt mest sura mat. Nej, jag ska se lite glad ut.
Mitt första minne av Johan Andblad är, jag tror kanske att jag har berättat det här förut, men jag skulle ju ha mitt första redaktionsmöte på SVT. Och jag hade varit arbetslös en lång tid. Det var otroligt viktigt för mig. Och det var vår. Och vi skulle dela upp höstens sändningar tillsammans. Och jag skulle få träffa de andra programledarna. Det var ju du, Johan, du, Sara och Martina Wagner, tror jag. Och då satt vi på bussen. Jag satt på den här blåa bussen. Vilken var det? Fyrans buss. Mm. Och den stannade där vid SVT. Precis framför, jag går på bussen och då sitter du på bussen. Och jag sätter mig bakom dig. Och du sitter och snackar med någon. Och du är så världsvan och snackar så yvigt. Och det är en vanlig dag för dig. Liksom. Och jag är skitnervös och jag känner hur jag rodnar i ansiktet. Och jag vågar inte säga hej. För att det är du. Liksom. Det är så konstigt nu när man tänker på det. Men jag vågar inte. Så jag sitter tyst där. Och sen när vi går av så går du framför mig och jag går bakom dig tyst. Och så tänker jag, jag måste ju i alla fall säga någonting. Så jag går fram och säger, hej, förlåt, jag vill bara ursäkta. Jag heter Henrik, jag ska börja jobba med dig. Vi blir kollegor. Något sånt där.
Var det så du hörde dig?
Ja. Och du säger, ja, tjena. Sen säger vi liksom ingenting mer. Sen är det alldeles tyst liksom, tills vi kommer upp. Vi blir mötta av någon i hallen där, eller i receptionen. Och åker upp. Och det var mitt första minne. Mitt andra minne. Och det tycker jag säger någonting om den här skiljetiden. Från när Bolibompa var någonting man gjorde själv framför kameran till att vi började jobba i grupp. När jag kom in, då skulle det ju bara göra saker i grupp.
Mm.
Och jag hade skrivit ett manus med repliker. Och du ringde mig. Det var vi skulle spela in.
Och hitta på det här.
Nej, du ringde mig och så sa du, jag har läst ditt manus här.
Han dryga verkar jag va?
Nej.
Det var så här han hörde dig.
Ja, jag läste manus.
Nej, du lät snarare lite rädd.
Mm-hmm.
Jag läste ett manus här och det står ju repliker. Du vet, sånt där har jag aldrig hållit på med. Och då var jag så här. Då kände jag. Jag tror att jag kände det som att du sträckte ut en hand. Liksom, för jag tyckte ju, du var ju en tv-stjärna. Liksom. Jag behövde inte, men då var det som att du berättade för mig att det här får du nog hjälpa mig lite med. Liksom. Och att det, för mig börjar ju vår vänskap där någonstans. Att du kom ner på min nivå, typ. Du var också ny.
Nej, men det kan jag tänka mig. För jag har ju alltid betraktat mig som journalist. Det har ju liksom varit min grej, så där, och programledare och så. Så att repliker eller någonting, scenerier eller något sånt där som skulle vara skrivet i ett papper, då känner jag mig väldigt obekvämt, tror jag. Med. Mm. Alltså att det var utanför comfort zone. Och också lite så här, fan är det här för någonting? Men jag minns inte just det där. Men jag kan absolut tänka mig att jag säkert blev lite nervös. Alltså, tänkte jag, okej, nu ska vi spela teater här. Liksom. Mm. Hur går det till? Så här?
Ja, jag men så blev det ju liksom. Ja. Sen dess har vi ju typ, jag menar, det har väl varit så att när vi har gjort saker ihop, då har vi skrivit repliker till varandra.
Ja,
absolut.
Och jag tror att du gick igång på det här.
Jag tyckte det var jättekul.
Johan, för att jag kom när jag började, det är mitt första möte med dig. Så det var ju så att jag tror att de utnämnde liksom alltid Johan till den som skulle ta hand om en när man började. Och jag skulle då komma och då fanns ju Henrik och Sara och du då Johan. Och då skulle du, då var du redan någon slags deckare och jag tror inte att din karaktär deckar Johan hade liksom var fullfjädrad ännu, men det här var nog fröt. För du liksom smög runt med det här förstoringsglaset. Och jag skulle stå utanför bild och liksom bli, jag var tjuven på något sätt. Jag hade stulit någonting. Det här var ju din idé. Och då stod jag, och då var vi i den där lilla studion. Och där var det så otroligt stora varma lampor. Precis utanför bild. Man kunde ju liksom egentligen inte stå i kulissen riktigt. Men det gjorde jag med de här varma lamporna. Och liksom bara kände hur svetten lackade liksom. Och det bara, och du smög runt med det där. Och sen upptäckte du mig och då tog du någon hov och liksom över mitt huvud så här, drog in mig i bild och sen så kom jag in med så här, en hov över ansiktet. Och redan där var du liksom en karaktär. Liksom ja, lite
så det hade gått ganska snabbt då.
Som skulle fånga tjuven.
Hur dök den karaktären upp då? Var det?
För det blev ju mer och mer, alltså teater, och framförallt när vi gjorde tillsammans, så var ju tvungna att ha manus för att det skulle kunna gå och hålla ihop, såklart. Och jag tyckte det var roligt, det var ju någon period där med Bullybumpa bandet, skrev jag manus till Ali, alltså som en liten serie och där, och tyckte det var jätteroligt.
Mm.
Decka Johan vet, jag tror att det var så här att alla hade en karaktär då ett tag. Alltså du hade giraffen. Ja, ska du säga Ylva. Du, ja. Ylva, du hade,
ja,
giraffen.
Ja.
Och du, Henrik, hade...
Stål-Henrik.
Var han med då i Bullybumpa?
Ja.
Ja, det supersnälla Silversara ganska tidigt.
Även, ja. Okej, okay. Jag tror att det var så. Mm. Och så tittade alla på mig, den här som alltid skulle vara sig själv.
Just
bara.
Det.
Ska inte du också spela teater? Du, ja, måste ju vara någonting. Herregud, ja, kom igen nu. Nej, men då tyckte jag var lite tuff med deckar. Jag har ingen aning om. Det var ingenting som jag har plockat från mitt innersta. Det låg väl en skinnjacka där på solglasögon.
Ja, men det var ju så. Man gick ner i kostymförrådet och hittade något.
Förstärkt.
Ja. Ja, vi ska ju vara oss själva förstärkta. Det är ju likadant med våra andra karaktärer, men också. Det är en själv ganska mycket.
Ja, men så var det väl kanske då. Ja.
Ja.
Jag vill vara lite tuff kanske. Och så.
Ja,
oh, tänk jag, Johan. Jag ser alla problem.
Nej, men jag tror att det var nog... Alltså när jag började på Bullybumpa 98 då var ju du, hade ju redan varit där länge. Och jag tror att det var ganska lång tid innan vi samarbetade. För jag minns ingenting av vårt första möte.
Nej.
Utan jag minns det
man
som...
Man hade sina dagar, sina
man
tider.
Sina
man gick
dagar,
in ut
veckor och tider. Man jobbade hemifrån, man kom dit och sände. Men jag tror att det är att vi, när vi började, så att säga, som jag säger, leka de här, när vi fick göra saker tillsammans, så att vi gjorde någon påsk ihop där jag började känna att det här är riktigt kul. Och att du hade en... Jag vet inte, jag kommer ihåg dig som att du hade den här lilla humorn på något sätt.
Det är det.
Ja, men alltså,
mycket lite humor.
Mycket, ja, lite humor hade du. Det är mycket lite. Det var inte alls, nej, utan du var rolig i det lilla, medan jag kände mig som en utsvävande explosion. Så det tror jag att jag lärde mig en hel del av det du gjorde då, med det här roligt i det lilla som jag blev inspirerad av. Det minns jag, men jag tror att det var ganska långt in i liksom. Vi har säkert jobbat ihop ett år. Vi jobbade liksom inte ihop.
Nej.
Utan vi, och det fanns ingen redaktion där vi drack kaffe ens. Men sen började det ju bli mer och mer så. Ja.
Hur många som, när vi i sociala medier har gått ut och sagt att vi ska göra de här inspelningarna, så är det många som har vi också bett om att få frågor. Och Ylva, du har bett att få frågor om Johan. Jag har en, om jag får börja med den.
Ja.
Det är den vanligaste frågan. Du kanske kan gissa vad det är för fråga.
Hur mår Pipen? Och Pipen mår bra. Och det är kanske många som fascinerar. Jag sa ju att Pipen var gammal när den redan gjorde sin debut 1990. Men den är fortfarande still going strong. Alltså. Pipen lite hes i tonen. Så rösten kanske inte. Men...
Och lite flagnad i färg, men det var han ju redan från början.
Ja, och jag vet att också Pipen har börjat sminka sig lite grann. Så att ögonen är lite blåare än vad de var från början. Så. Bor i sin låda, tittar upp då och då. Piper lite grann och sådär. Så, att, och så hemma i min biolåda, jag tänker. Eller hemma i min bokhylla.
Händer det ibland att du tar fram Pipen och bara tittar på honom och leker med honom lite? Håller honom i handen och känner, these were the days.
Jag vill inte prata om det.
Nej.
Åker Pipen, alltså jag minns ju en gång när jag var kvar sent på SVT för någonting. Och så var det så här, Johan är ju försenad nu. Eller nej, Johan ska jag med Pipen, men Pipen är ju inte här och Ingela är ju där och styr runt och sådär. Och då fick hon ringa en taxi till Pipen. Ja, så Pipen åkte ju taxi.
Det stämmer. Taxin åkte hem till mig. Då... Satte Pipen i framsätet. Körde till sändning klockan 18. Och vi stod där och väntade. Och sen kom Pipen. Kunde vara med.
Åker Pipen fortfarande mycket taxi?
Jag hade helt enkelt glömt Pipen. Jag har varit så rädd om Pipen hela tiden. Eftersom den har blivit så stor. Eller den blev ju så stor karaktär. Så jag förstod att det skulle vara katastrof att tappa bort den. Särskilt som den är unik och jag inte hittat någon liknande. Så den fick ju alltid följa med mig hem. Alltså den var ju närmast mig hela tiden. Och då hade jag uppenbarligen glömt att ta med Pipen.
Jag har en fråga. Vi har massa från alla andra. Men jag bara kom på. Har du, liksom, är du någonsin nervös? Vi var ju ändå i direktsändning inför hundratusentals människor. Och hade väldigt stort eget ansvar. Hur kände du för det? Liksom? Var du pirrig innan? Liksom? Har du... Eller hur funkar du?
Jag var alltid pirrig innan. Men jag måste säga att jag var mindre pirrig då än vad jag till exempel nu när jag tipsar om böcker i Nyhetsmorgon. Det är för att jag då, så här som i TV4 när man är gäst och kommer in och pratar med programledare, har du ju ingen kontroll. Alltså, nej, du vet ju inte vad det blir för inspel på det här och så. Och det är kul, jag är med på det. Jag tycker det är roligt. Men det är ju den här kontrollen som gör att det blir pirrigare när man tappar den, tycker jag. Mm. På de här sändningarna så hade man ändå kontroll. Även om man kunde improvisera, det kunde hända grejer, man kunde köra ihop med er, det kunde hända grejer överhuvudtaget, så var man ändå själv liksom sin egen. Alltså man bestämde helt enkelt vad som skulle ske. Och då kunde man ju alltid lösa saker, tycker jag. Om det börjar gå dåligt här, man tappar någonting, alltså ni vet. Man fixade liksom, för man var ändå den som kontrollerade det hela. Jag kunde till och med liksom markera till fotografen att nu ska vi improvisera, jag ska gå iväg här. Och det, man fick det lösa. Så jag tror att den grejen gjorde att jag inte upplever att jag var nervös. Man är ju naturligtvis koncentrerad. Om någon annan pratar med en innan så kanske man är lite så här, samlad och otrevlig. För att man är väldigt fokuserad på vad man ska göra. Men jag upplever det bara liksom positivt alltihop.
Ja. Sittningarna i sminket innan en direktsändning, det slutade jag med efter ett tag och bad att få sminka mig själv.
Ja.
För det var inte kul. Jag har inte heller varit särskilt nervös eller så inför direktsändningen, men jag minns att det var väldigt svårt när man ska prata om privat, sitta och snicksnacka som hos frisören typ, och sen gå direkt ut i direktsändning. Så det är den där fokusen man behövde köra, ha.
Man har sina rutiner, man bygger upp den där sista timmen framförallt.
Men jag minns ni det också, sa Henrik, att så här, Johan fick det där epitetet, liksom att han var den som tog allt på volley. Du hade ju mer telefoner än någon av oss andra, tror jag, med barn, live. Alltså, verkligen. Alltså, och då vet man ju inte vad som kan hända. Det kan vara ett barn som plötsligt inte säger något. Det kan vara någon som lägger på luren och så ska man fylla ut.
Men det gick du igång på,
va? Du gick igång på det, berätta lite. För det, jag minns att det blev en grej liksom, att det där är Johan expert
jag
på.
Jag älskar direktsändningen och jag tycker att det är det som gör själva grejen för mig personligen. Jag tycker det är hemskt, eller hemskt, nu tar jag in. Jag tycker det är inte lika roligt att banda. Jag tycker inte, alltså det blir inte samma närvaro. Det är risk att någon säger så här, vi måste ta om. Och det kan vara allt från att en mix strular, en lampa ramlar ner, eller någon medspelare tycker att de gjorde någon dålig insats, eller producenten, ja men ni vet.
Ja.
Och ta om värsta jag vet, det är bara tråkigt och det blir bara sämre. Utan jag vill ha den totala närvaron som gör att det är nu och ingen annan gång. Och det får man ju bara när det direkt sändning.
Hur länge var du kvar på Bullybumpa? Alltså vilket år var det? Och liksom hur tog du, det är ju många år du höll på.
Ja, och det brukar ju alla säga, men hur kunde du hålla på så länge? Och då är det ju så att jag har ju också, precis som ni då, varit frilansare hela tiden.
Mm.
Och bara jobbat en termin i taget.
Du har liksom fått kontrakt för en säsong.
En termin i taget, aldrig längre än en termin. Och då har ju varit så här, jag är inte heller efterfrågad, för jag har jobbat med andra saker under tiden. Framförallt på UR jobbar jag mycket som producent, och jag gjorde dokumentärer, jag har gjort massa andra grejer för vuxna. Så att jag har ju fått själv den blandningen.
Det har du gjort hela tiden parallellt?
Ja, hela tiden.
Okej. Okay.
Och radioprogram och sånt där. Så att jag har ju inte varit där att jag bara håller på med barn-tv. Det kanske också gjort att jag kunde hålla på så länge, att det inte blev liksom sådär enformigt. Men då när det kommer liksom en förfrågan igen, vill du köra en termin till? En termin till? Ja, men det kan vi göra. Det är kul där. Det känns ju meningsfullt någonstans också. Och lite roligt och man får bra respons. Ja, man får ju också den här kicken och folk tycker att det är schysst liksom. Så, ja, men det är bra, fortsätt då. Ja, en termin till och så där har det rullat på då. Sen vet jag att det fanns en gräns. I och med att jag också gjort andra saker även framför rutan. Typ så här företagspresentationsjobb och ni vet sådana där liksom. Mm. Det var något jobb, informationsgrej, Trafikverket, det var det nu var för någonting. Jag tänkte, det kan väl passa för. Så provfilmar de mig, så hade cheferna sagt att nej, du är för förknippad med barnprogrammen. Så det fanns ju någon gräns där jag hade hållit på ett antal, innan jag gjorde reklam och gjorde all möjliga grejer. Där de liksom tyckte att nu har det gått så långt. Då kom jag ihåg att jag tänkte såhär, okej, okay, fine, då är det väl så då. Då köper det. Då är barn,
alltså du var mer accepterande. Inte kände liksom förtvivlan över att nu får jag inte göra andra saker. Utan då gräver jag där jag står. Då får det bli så.
Jag kanske var förtvivlad först. Det kommer jag inte ihåg. Men,
nej, man förtränger sig.
Ja, men känsliga, men exakt. Acceptans. Så accepterade jag. Men jag kommer ihåg att jag tänkte så här. Ja, men fine. Då är det så här. Då behöver jag inte hålla på och fundera över det. Liksom, utan då kör jag vidare. Och i och med att jag gjort mycket annat också. Och gör hela tiden bakom kameran som liksom rent ekonomiskt också så har det inte varit något problem. Jag har inte varit beroende av att allting måste ske framför rutan.
Och du körde fram till 2014?
Ja, men precis. En termin i taget genom alla olika turer. Och sen kom Barnkanalen, sen kom den stora studion, lilla studion, direktsändning, bandat, morgon, bolbom på kvällar, alltihopa det här i olika faser till då, som jag tror är 2014, när det gjordes om då, så att på kvällarna så var det ju inte vi, eller ja, programledare som körde sina manus och så körde sin grej, band ihop program, utan det blev det här med att draken själv hade något program, alltså ett manus, skrivet program med regissör och skådespelare och så. Och där passade inte jag in, jag tror inte de vill ha mig där heller, och jag var inte intresserad av det heller.
Jag har hört en skvaller om hur vad du sa.
Oj då.
För jag fick ju komma in och vara drakens röst i det.
Just det.
Då fick jag höra.
Du gjorde comeback där när jag drog.
Exakt. Varför inte
det här passar mig, tänker Henrik. Ja. Lite skådespeleri.
Varför är inte Johan med, sa jag. Och då sa någon att du hade sagt, nej, jag är färdig. Stämmer det?
Kort och gott.
Ja, det lät ju bra i sådana fall.
Ja. Nej, jag är färdig.
Ja, men du kanske fick frågan i alla fall då.
Det tror jag faktiskt inte. Så jag tror att det var en ömsesidig.
Mm. Vi är färdig. Du är färdig. Ja, jag är färdig.
Det är många, Johan, som ställer frågan, hur kan han inte åldras? Och det undrar vi ju alla. Vad är det liksom som gör att du alltid är lika ung?
Ja, men det har ni ju fått. Alla har ju fått exakt samma.
Nej, fast det har varit så med dig. Nej, men Johan, det här är inte bara frågor nu, utan det här är frågor som man har fått. Så fort man nämner att man känner dig överhuvudtaget, är så här, hur kan det vara att han bara alltid har sig likadan ut?
Så jag talar om
hur
svaret?
Hur kan hålla sig upp? Ja.
Ja. Svaret är, men det är ju så himla tråkigt svar. Men det hade varit mycket roligare om jag kunde berätta om ett piller som ni kan köpa i min webbshop sen.
Ett litet tält du fäller ut. Och
eller min meditation som vi pratade om, Henrik. Jag har ju mediterat sedan i 35 år. Så att, vi kan säga att det är meditationen. Nej, men jag tror att det är så att när de då har sett mig när de är barn och sen dessutom har följt kanske sen, jag menar det är den, man har den bilden kvar tror jag. Vet ni själva, om ni träffar en klasskompis som man hade när man gick i nian, så ser inte den människan ut att vara 50-60 längre, utan det är ju fortfarande, man ser ju fortfarande det gamla, ibland kan det vara tvärtom.
Jag skulle säga det.
Men fan, är det här för gammal gubbe? Har vi gått samma klass? Nej. Nej, men tror ni inte att det är någonting med att man behåller en bild av någon i huvudet? Och man sitter inte och tittar efter förändringar, utan man ser den här gamla, men det är ju Johans möte, kolla på då.
Här är bara en fråga, men det handlar egentligen om någonting när du var ung. Men då är det så här, jag vill veta mer om då han skulle bli musiker då han var ung. Var det punkare till och med?
Lite punkare var jag väl, ja, absolut.
Ja.
Det korta svaret.
Och sen så har han barn.
Ja.
Och till och med...
Barnbarn.
Ja, du är farfar.
Ja.
Det är ju jättestort. Och hur gammal är du? Det vill de veta.
64. Det sa jag i en klass häromdagen. Jag var på ett klassbesök som författare. Och då hade de helt rätt reaktioner. För de frågade att så här, favoritmatfärg, hur gammal är du? Va? Så ska det låta så.
Jag har en brännande fråga.
Oj.
Stämmer detta att du en gång under Bolibompa-åren hamnade i medialt blåsväder på grund av att du sa med rösten av en uggla att det var skönt att komma ut ur det här, citat, jävla skåpet?
Ja, det stämmer. Ja.
Det stämmer.
Men, vad är det då? Det måste du berätta.
Jag minns detta.
Hur kan du minnas det?
Ja, det är för att du fick ju mycket skit för det. Det var många som var väldigt upprörda. Och det kom ju många mejl och brev också om detta. Som jag minns det så var det inzoomat på dina händer i ett program av Bolibompa. Och det kom ut en liten uggla av plast ur något skåp.
Det här var ju i vanlig ordning, kan jag berätta. Mitt eget uggelskåp som jag hade. Jag hade ett skåp med ugglor här, så jag tog dit så här små ugglor. Jag samlade på ugglor ett tag. Ja, såklart.
Så tog du ut den där ugglan och sa, oj, 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 det var skönt att komma ut i det här jävla skåpet.
Okej, så det var en felsägning i direktsändning.
Nej, och, nu är det, och då tillhör ju saken att jag har aldrig köpt det där, för jag sa inte jävla skåpet.
Nej.
Så, och det där här rullar fram och tillbaka på någon inspelning. Man kan tolka det som att jag säger någonting annat.
Så,
Jädra skåpet.
Inte ens det. Jag kommer inte ihåg nu.
Jämlandsskåpet.
Men det var väldigt mycket många människor som tyckte att det var jävla skåpet.
Ja, det var folk som ska... Nu tänker jag aldrig mer titta på barn-tv. Hur kan man göra så här mot våra stackars barn och så vidare?
Men det där är bara beviset för att alla tittade på dig och dina program, Johan. Att varenda en hörde en liten, liten felsägning som fortfarande än idag är en, liksom en sägen.
Det var ju väldigt roligt. En ja. Rolig replik.
Ja. Med, ja, men jag hade också sagt jävla skåpet. Om jag hade varit inlåst i ett skåp i flera år. Ja. Jag hade sagt, vad skönt att komma ut ur det där jävla skåpet.
Men, för det var ju också poängen. Alltså, det var ju mycket improvisation då, som jag har sagt. Och så det där kom ju säkert i stunden, liksom. Den här, ja... Men jag hävdar fortfarande att det inte var jävla utan någonting väldigt liknande.
Ylva, du såg i tv.
Tydliga med vårt språk.
Du sa, rea är så jävla bra, sa du.
Ja, det gjorde jag.
Ja. Nej.
Då var det också... var ju direkt sent och rea hade gått. Och det var det avsnittet, tror jag nu.
Som alltså var ett program...
Ja, de var ju samhällsjournalister, så här, barn som ändå ställde liksom makten till svars på olika sätt. Och ibland glimrar de ju till, som bara den. Mm. Och då var det någon gång det handlade om jultidningar, försäljningen. Och de liksom gick upp till någon vd där och bara ställde till svars. Och det blev så där svettigt liksom, så på Uppdrag granskning. Alltså på riktigt så. Och så står de här små barnen där med mikrofonen. Och då när rulltexten kom, alltså jag kommer ihåg att jag hade liksom, kände tårarna komma. Bara, de är så jävla bra. Och så bara, och då var det ju slut. Så jag höll för mun. Då var det över liksom.
Det var så jävla
Johan
bra.
Anderblad, hur skulle du säga att de här åren i svensk barn-tv har, vad bär du med dig av det i ditt nuvarande liv och ditt nuvarande arbetsuppgifter?
Jag tror att jag utvecklade min nyfikenhet och det här liksom faktasökandet som jag ju håller på med fortfarande. Och som jag fortsätter nu med böcker, alltså Bojan-böckerna om olika fordon och sådär. Det har jag ju liksom, jag tror jag utvecklade det helt enkelt.
Nu är du liksom kung över barnböcker verkligen. Och det har kommit flera frågor faktiskt. Hur kom du på att skriva Bojan-böckerna som är den första du skrev? Och sen har det kommit Dusty också för den lite äldre publiken. Hur hamnade du i det?
Ja, alltså... det känns som att mitt liv... Jag har ingen vidare styrsel över det. Utan det är liksom saker händer bara. Som det där med radion, direktsändningarna. Och sen in på Bolibompa. Så är man kvar där när någon frågar och sådär. Och sen de här böckerna. Jag gjorde Johans fordon. Och det var lite grann att sakna sånt. Jag gillar fordon. Jag tycker det är spännande och kul. Gjorde den var 20 avsnitt om allt från brandbilar till grävmaskiner. Var ute och filmade det. Och sen spelade jag tennis också. Och i något sådant litet gruppspel då. Då man möter olika människor. Och efter en match där så säger den killen jag spelar mot att jag jobbar på bokförlag. Är du intresserad av att göra böcker kanske om fordon? Det skulle vi behöva. Han hade väl sett mina produktioner och hade barn själv och tittat på Bolibompa. Ja, kan du skriva frågan? Ja, men självklart! Jag hade aldrig skrivit någonting så, alltså i en text. Mer än pratmanus. Så där var ju lite räkmacka faktiskt att komma in. Sen var det naturligtvis ändå så att jag fick skriva mitt manus och det skulle godkännas och antagas och alltihopa det där. Men absolut var det ju ett snabbspår i
men är det inte så allt går till för alla människor i livet att man råkar träffa någon som har någonting som ställer den där frågan? Tycker det betyder inte att det är en räkmacka, tänker jag. För du gör ju hela jobbet.
Ja, det är klart man har gjort...
Bara du råkar ha en kontakt.
Man har gjort förjobbet. Men jag vill gärna dra på den här historien. Jag tycker det är lite kul sådär. Mm. Ja, men det är tack för att jag spelar tennis som jag börjar göra böcker.
Ja,
men det är klart som sjutton att det fattar väl jag också att det inte är så. De hade ju pratat på redaktionen. Vi behöver böcker om fordon. Vem skulle kunna göra det? Ska vi fråga någon? Ja, de känner till mig. Och sen råkade en kille på redaktionen spela tennis. Han vet att han möter mig.
Ja.
Men jag upplevde det mer som att jag liksom hade sån tur att jag råkade spela tennis med en kille som jag var på bokförlag och hade liksom mandat att ta in mig som författare till en
bokserie. Då vill jag bara säga så här, tänk om det är så att han började spela tennis för att komma nära dig och för att kunna ställa den här frågan.
Ja, nej, men det var ju en jättekul start och han lärde mig allt, Martin Harris, om bokbranschen och hur man gör böcker och så. Nu har det blivit 10 Bojan-böcker, det kommer ju en ny varje år. Och som sagt, så jag började skriva andra böcker också. Så det blev ju bokbranschen. Pension där. Jättekul.
Jag säger att det finns någon som lyssnar nu som känner att jag vill leva Johans liv. Vad skulle vara det viktigaste och vad är ditt råd till en person som säger tidigt 20-årsåldern och vill känna sig inspirerad av det du har gjort i din karriär?
Det är ju jättemånga som frågar hur man kommer in på tv nu. Och det har jag verkligen noll saker att säga om. Alltså, nu måste man fråga någon som det ändrar sig ju otroligt mycket hela tiden. Ett tag var det ju sådana här folkhögskoleutbildningar hela tiden. Man skulle gå så här 2 år media. Det var ju liksom ett sätt, och sen fick man praktik och så kunde man komma in på olika sätt. Nu har jag ingen aning om hur det går till. Nu har man väl en YouTube-kanal eller någonting, och, eller TikTok, och sen absolut ingen aning.
Jag får också den frågan ofta, och då är det så här, ja, alltså 96 när jag började, då var det så här.
Ja.
Och det är helt irrelevant idag.
Exakt, man får liksom passa på det nästan. Rådar,
vi vet egentligen nästan mindre än unga själva vet, tror jag, om den vägen in.
Precis.
Men ska de leva ett Johan Anderblad-liv i största allmänhet, då ska de bara... Ska man inte gå upp så tidigt på morgonen sen, som vi gjorde idag, och sen ska man ta det lugnt och sen ska man ha lite rutiner. Och så.
Meditera varje dag.
Meditera på morgonen, äta frukost i lugn och ro, ta tid.
Förlåt, men det där med meditationen, är inte det väldigt roligt hur man har stått liksom 5 minuter innan direktsändning och bara, vad är Johan? Han ska ju vara här nu. Och liksom innan man förstod att det är att Johan har hittat något skrymsle någonstans i SVT och sitter och mediterar just nu. Och är liksom inne i något fast vi borde typ repa den här grejen som vi ska prata om i 4 minuter. Innan man förstod det så var det bara så här, hur gör vi? Vad är han? Liksom, det var ju ett mysterie länge innan någon sa så här, han mediterar.
Ja, och det går ju inte riktigt att bråka med. Nej. Det är på något vis, det är
absolut
ju, det är liksom, jag minns att jag kom in och letade efter dig någonstans och så bara, vad fan är Johan? Så gick jag in och satt i det gamla nyhetsminket. Det var ju nedsläckt där, det var ju tomt. Då satt du där inne i skräddarställning på någon stol.
Men
jag minns ju att jag tvärvänder i dörren och bara, stör honom inte!
För jag skulle verkligen vilja fråga bort, den alltså. Frågan, Johan.
Men jag kommer ihåg det nu, att man skulle söka upp det. Mm. Ja, det var lite jobbigt. Det är väldigt jobbigt när folk stör en.
Men är det så att du alltså då alltid har suttit i nyhetsminket där Henrik hittade dig? För jag har alltid undrat, var är han? På riktigt, var är han? Okej, han mediterar, men vart då? Jag har aldrig sett honom.
Nej, men du har ju rätt. Det var ju ett nedlagt ställe. Alltså, de hade flyttat sminket. Så det var ju inte helt enkelt en tom lokal där ingen var. Mm. Vilket är idealiskt om man var i fred. Ända till Henrik tydligen då lyckades hitta mig.
Tack för att du berättade, Johan. Vad roligt det var.
Tack för att du ville dela med dig
det
och ditt liv, Johan, för oss.
Nu går vi vidare.
Det betyder väldigt mycket.
Tack för att du har lyssnat. Har du några frågor till eller om någon av oss som var med i det här avsnittet, så är det bara att skriva till oss. Vi finns överallt i sociala medier, var du än tittar i stort sett. Det här var Johans avsnitt. Nästa vecka är det dags för Sara Edvardssons avsnitt. Och det kommer om en vecka, ungefär. Så lyssna då. Producerad har jag gjort, Henrik Ståhl, för Kirinaya. Tack för att du har lyssnat.
We're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.